Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till ett nytt avsnitt av min podd. Idag ska jag prata med mannen som blev viral här för ett tag sedan när han intervjuade Anders Tegnell. Och Anders erkände då att kollodialt silver fungerar mot de flesta virus, vilket han nu i efterhand försöker att komma undan. Den här killen är också sjuksköterska. Han jobbar och har och driver en audiologisk klinik sedan 20 år tillbaks. För bland annat tinnitus och andra hörselproblem. Han är delägare i Ion Silver som tillverkar kollodialt silver. Han är redaktör på tidningen Hälsofrihet. Han är chefredaktör på tidningen 2000-talets vetenskap. Med mera, med mera. Välkommen Mikael Sassio.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, jag vet inte om du tänker på coronakrisen.
I allmänhet.
I allmänhet, personligen så mår jag väldigt bra. Trots att jag börjar närma mig 60 år så känner jag mig som 40 i alla fall.
Ja, men det kan vi ha lite gemensamt. Jag är 63 år, jag känner mig som, vad sa du, 40, och då drar jag till mig 35. Ja. Ja, det är bra, man får sköta om sig.
Ja, det är viktigt.
Jag skulle kunna prata med dig om väldigt mycket olika saker, men idag så har jag bestämt att vi ska prata om vaccin. Och det är ett spännande ämne tycker jag. Och jag tänker mig att vi delar upp det här i alla fall i två block. Vi kommer säkert att spreta, men att vi pratar om säkerhet och effektivitet. För det är ofta det man får höra när man hör den officiella synen på vaccin. Det är att det är väldigt säkert och väldigt effektivt. Så det tänker jag vi skulle bena i lite grann idag. Och jag vill också säga att tanken med poddintervjun är egentligen inte att uppmana folk att inte ta vaccin. Jag vet inte hur du tänker nu, men så här tänker jag. Utan ge bra information och få fram den informationen som sjukvården inte upplyser om. Och sen låta människor såklart ta sina egna beslut. Hur låter det?
Det låter bra, men samtidigt så måste jag ju faktiskt erkänna att jag är en av de få i världen som vågar, alltså som har kunskap inom området och som vågar stå för att jag är emot vacciner. Mm. Jag är inte som till exempel Robert F. Kennedy Jr. säger pro-vaccines, utan jag är antivaxare. Alltså jag är emot alla former av vacciner idag efter från den kunskap som jag har. Det kan ju finnas olika anledningar till att man säger att man är för vacciner, för att inte då skapa för mycket så att man blir för kontroversiell. Men jag väljer att vara lite kontroversiell och jag står för det här.
Helt okej.
Okay. Ja, okay. Det vet jag som finns. Men jag vill aldrig pracka på någon och jag vill aldrig tvinga någon att tycka något, utan det ska baseras på saklig information.
Exakt. Innan vi går in på det här spännande ämnet då, ska du ge oss en liten kort presentation av vem du är och hur du hamnade på, ska vi säga, hälsointresset och den alternativa sidan?
Ja, du gjorde ju en bra presentation. Det jag kan säga, lägga till, det är att jag har jobbat i vår så fyller mitt yrkesverksamma liv inom hälso- och sjukvården 40 år. Så att jag har jobbat väldigt länge med hälso- och sjukvård, och från början så var jag naturligtvis också indoktrinerad och lurad av desinformation delvis, men man fick ju också mycket sann information när man gick sina utbildningar. Så småningom så insåg jag att den offentliga sjukvården dels inte är säker och inte heller fullt ut effektiv, och det gjorde att jag så småningom bestämde mig för att starta min egen privatklinik. Så den startade jag för 22 år sedan och har jobbat med hörsel- och bandsrubbningar sedan dess. Har forskat inom det området. Har varit ute som inbjuden föreläsare på olika seminarier och symposier och konferenser och kongresser i världen. Och jag har även jobbat utomlands ett och ett halvt år i Indien, där jag har utbildat läkare inom just hörsel- och bandsrubbningsområdet. Jag har utbildat läkare i många olika länder som också har tagit upp den här kombinationen av metoder som jag jobbar med. Och det är faktiskt så att min forskning har ju också visat just när det gäller ett sjukdomstillstånd, överkänslighet för ljud, att den här metoden är överlägsen allt annat som har publicerats, faktiskt 33 gånger drygt bättre än den näst bästa studien som är publicerad. Så jag har väl haft lite tur där. Och då har jag betraktat som alternativmedicinare då när jag har jobbat med de här metoderna som från början inte hade särskilt mycket forskning i ryggen, men ja, det fanns ju en del i alla fall. Så att jag blev ju påhoppad och anklagad för både det ena och det andra, både av myndigheter och privatpersoner och läkarskrået och så vidare. Men det där har jag lyckats stämma i bäcken ganska rejält, så att nu finns det nog ingen som vågar ge sig på mig längre. Och jag har ett internationellt anseende. Men i Sverige så vill ju sjukvården inte frotteras med mig på något sätt, utan här är jag paria.
Ja, det här är lite spännande. Det har inte jag sagt till dig, och nu kanske vi hamnar lite utanför, men jag ska försöka hålla det jättekort. Det är så att jag för 5-6 år sedan fick sudden deafness, så att jag har rejält nedsatt hörsel på ena örat och tinnitus. Vad säger du om det?
Då ska man komma till behandling samma dag eller dagen därpå, eller senast inom en vecka om man ska lyckas med. Jag har en berättare kort. Tinnitus är ju 2/3 av patienterna blir bättre, och kommer man många år efter en sudden deafness så finns det möjligheter att tinnitus-symptomen lindras. Och om de kan elimineras är lite osäkert, men det har väl i och för sig hänt på någon enstaka patient och så. Ja, kan ske. Men sannolikheten är väldigt liten. Däremot när det gäller hörselförbättringar så är det stora variationer. Behandlar man med den här kombinationen av laserljus och elektromagnetfält som jag jobbar med, kontroll av fria radikaler, och så kan man alltså få förbättringar på över 50 decibels förbättring på hörseln på skadade örat. Och det är faktiskt ett rekord som slogs här för något år sedan. Men väldigt tidigt så fick jag faktiskt en patient, en läkare faktiskt, som kom till mig som hade drabbats av just sudden deafness. Och han fick en förbättring på 49 decibel.
Det låter bra. Jag tror vi får gå in på det riktiga ämnet här. Vi kanske i och för sig kan ta någon annan gång just om det, eftersom jag har ett personligt intresse i det också. Men vi hoppar över till vaccinet. Jag vet att vi har massor att gå igenom där också. Och jag har en första fråga, men först ska jag säga en liknelse som jag kom på, om det var idag eller igår, och det är att den informationen vi får om vacciner, den är ju väldigt ensidig då, eftersom vi får den från sjukvården och våra myndigheter. Så jag fick en känsla av att om jag skulle fundera på att börja dricka en liter Coca-Cola varje dag, så skulle jag ringa till Coca-Colas huvudkontor och höra om det är en bra idé, och då skulle de förmodligen säga att det är en jättebra idé, och så skulle jag göra det. Beslutat för den informationen. Det känns lite så att den blir ensidig. Så att jag tänker mig idag att vi ska försöka ta fram andra sidor av det här. Och min första fråga till dig är egentligen en grundläggande fråga innan vi går in på säkerhet och effektivitet. Hur fungerar vaccinering? Alltså det är ju, vad jag förstått superkort då, så är det att man skapar egentligen på ett konstgjort sätt antikroppar mot om man har sjukdomen på riktigt. Kan du förklara här hur fungerar vaccinering?
Ja, alltså det finns ju många typer av vacciner som fungerar på lite olika sätt, men ett av de vanligaste typerna av vaccin som finns, det är det som man kallar för så kallat avdödat eller försvagat vaccin. De avdödade, de baseras på att man har så att säga viruskroppar där man har förändrat då smittämnet lite grann så att det bildar nya proteinhöljen, för ett virus är ett proteinhölje, och inuti höljet förvaras RNA eller DNA. Men de flesta virus är RNA-virus, och de förökar sig och muterar ganska snabbt. Det finns en stor föränderlighet bland dem. Där har du till exempel HIV-viruset, och så har du coronaviruset då, som redan har muterat flera gånger faktiskt. Men proteinhöljet, det bildas i när ett virus kommer in och angriper en cell, så sätter det sig på cellens yta. Och cellens yta ser ut på ett visst sätt beroende på vilken art det är. Finns det vissa arter som har likartade cellmembran, så vissa virus kan gå på olika arter. Människa, hund, människa, katt, människa, apor och så vidare. så alla de kan bli infekterade av samma virus. Och när det här proteinhöljet då fäster på cellmembranet så låser det fast sig, kan man säga, med hjälp av cellmembranets olika typer av ingående molekyler som finns i det här lipidskiktet, fettskiktet som omger varje cell. Och då aktiveras en mekanism som gör att det här, den här koden, genetiska koden som finns i DNA:et eller RNA:et inne i viruset, att det kommer in i cellen. Och där sker det effekter. Ofta så tar det sig in i cellkärnan i cellen, och där så startar det då en process där det börjar dela sig, multipliceras, och det skickas ut en del information ut i själva cytoplasman, det vill säga cellens delar, och där börjar det tillverkas och brytas. Det gamla bryts ner i cellen och så börjar det tillverkas nya proteinstrukturer utifrån de här RNA-sekvenserna, de genetiska sekvenserna. Och sen börjas det också då att sättas ihop nya viruspartiklar inne i cellen. Och det kan vara hundratals eller tusentals, det beror på hur stora celler det är och hur viruspartiklarna ser ut. Men så länge byggstensmaterialet inne i cellen finns kvar för att producera nya viruspartiklar, så bildas det virushöljen som också innehåller då ett RNA eller DNA. Och så tar de sig sen ut ur cellen, eller cellen går sönder och cellväggen sprängs. Det är lite olika beroende på vad det är för virus. De bildar ju olika enzymer som har lite olika funktionalitet. Och när de kommer ut, ja, då är de hundratals eller tusentals från en enda cell, och så sprider de sig och angriper nya celler. Och så blir det en kedjereaktion, det vill säga här kan smittan väldigt snabbt spridas. Ett virus har ingen egen ämnesomsättning, det är egentligen död materia. Men det finns ju ett proteinhölje som innehåller den här genetiska sekvensen. Och viruset har ingen egen, vad vi vet, tankeförmåga eller något sånt där, utan det följer slumpmässigt med alla de, det kan följa med väder och vind, det kan följa med saliv eller andra kroppslösningar. Det kan följa med som HIV, det följer med sperma till exempel, eller blodsmitta kan det också föras med. Och så kan det infektera då andra av den egna arten, eller av andra arter som också kan infekteras då.
Lär sig då immunförsvaret, det är att man har fått viruset nu på riktig väg så att säga, då lär sig vårt immunförsvar att känna igen det nästa gång det får ett liknande?
Ja, då bildar ju immunförsvaret antikroppar. Men det betyder inte att man har ett skydd mot det här viruset nästa gång man angrips.
Okej. Okay. Men är det skillnad om man har fått viruset på riktigt och om man har fått viruset på genom vaccination?
Ja, när det gäller vaccination så kan man generellt i alla fall säga att det finns inget vaccin som ger något 100% skydd. Du har alltid individer som inte får en antikroppsbildning som skyddar mot framtida sjukdom. Och du har även inte samma, ska vi säga, immunförsvarsreaktion, så att du blir, till exempel får du mässlingen, ja då har du ett skydd för hela livet. Men får du mässlingsvaccinet, då är det inte säkert att du ens får något skydd. Och har du det så kanske det hjälper i något år eller några år, upp till 10 år, så får du fylla på ett nytt, en ny mängd vaccin. Just det, ja, så vaccinerna är inte effektiva. Det är väl svaret på den frågan som du inledde med här alldeles nyligen. Ja, och eftersom de inte är effektiva på det sättet, så är de ju inte heller säkra.
Nej.
Men säkerhet i det ligger ju också risk. Faktorerna, och det kan vi gå in på senare.
Ja, precis.
Men effektiva, de är definitivt inte effektiva.
Nej, vi återkommer till det också. Och om vi ska börja med säkerheten då, om vi börjar med innehållet i vacciner, vad kan de innehålla som vi oftast inte vet om?
Ja, alltså, ett vaccin består ju av flera olika delar. Dels så har man ju då själva smittämnet som oftast är försvagat, som jag förklarade alldeles nyss. Då. Ett försvagat smittämne är alltså bara själva proteinhöljet. Då finns inte den här RNA eller DNA-strängen, så att de här viruspartiklarna kan föröka sig. Utan då finns själva viruspartikeln, och då bildar kroppen ändå antikroppar mot den här så att säga virusproteinkroppen, det här höljet. Därför att det kan ju fästa på cellen och det ska inte finnas där, och då reagerar kroppen genom att bilda antikroppar som angriper de här och sätter sig på de här viruspartiklarna så att de inte kan fästa på cellmembranen och starta de här processerna genom att släppa in sitt RNA. När man tittar då på vad vacciner innehåller, så är det ju då dels det här försvagade smittämnet, men sen innehåller vacciner även andra delar. Och det som man kallar för adjuvans, det är ett ämne som ska hjälpa till att få en retning på kroppen så att kroppens immunförsvar triggas bättre. Och där finns det mycket som läkemedelsindustrin, då vaccintillverkarna, stoppar i som definitivt inte är nyttigt. Och det kan vara aluminiumsalter, alltså till exempel trevärdigt aluminium då, som är väldigt skadligt för kroppen. Det kan vara thiomersal som innehåller kvicksilver. Kvicksilver är ju då en mycket toxisk tungmetall. Men frågan är om inte aluminium är lika toxiskt faktiskt. Mm. Det innehåller inte sällan formaldehyd, och sen innehåller en massa olika ämnen som kanske inte betraktas som så farliga, men som definitivt inte ska sprutas in i kroppen.
Nej,
så att det kan vara... Jag har en vän som har jobbat inom just den adjuvansindustrin en gång i tiden. Och han har berättat det i möten med vaccintillverkarna, så har vid ett tillfälle så sa de att vi stoppar i vad skit som helst bara vi får en reaktion.
Mm. Ja, det är
då kan vi börja diskutera om finns det en säkerhet i det här. Nej, det gör det inte. Vi sprutar alltså intramuskulärt in saker i kroppen, eller inympar, eller låter barn få i sig genom... Alltså peroralt, genom att man droppar, till exempel droppar i munnen. Det ger lite mindre risk när man droppar i munnen, men när man sprutar in grejer intramuskulärt så får man direkt en effekt också på blodkärlsystem. För det skadar alltid blodkärl på vägen in.
Mm.
Och även när man inympar så får man ju också in det i blodkärlsystemet direkt. Alltså, så att man har en 100% biotillgänglighet för en del av vaccinet.
Mm.
Och har man då toxiska substanser i det, så kan precis vad som helst hända. Man kan också skada nervsystemet och få in det här direkt i nervvävnaden. Det är inte heller särskilt lyckat.
Jag läste lite grann om Alzheimers och sådana här saker och sånt som kan hända i hjärnan överhuvudtaget. Och är det inte så att hjärnan också är extra känslig för de här metallerna som kan finnas i vaccin?
Jo, så är det ju naturligtvis. Där har, alltså forskningen har inte kommit särskilt långt när det gäller att titta på det här med vilka biverkningar som finns. Så tittar man på de läkemedelsstudier som genomförs, så finns ett enormt mörkertal, och de läkemedelsstudier som görs på vacciner, de görs inte i något dubbelblind kontrollerat förfarande där man jämför en helt ovaccinerad grupp med de som vaccineras. Och man jämför inte heller ovaccinerade eller de som inte vaccineras med just det här vaccinet. Där tittar man inte heller på det. Där sprutar man in adjuvanset.
Mm.
Man sprutar alltså inte in natriumkloridlösning, som då är isoton. Alltså har samma salthalt som kroppens salthalt ligger på. Och som då i sig är ofarlig. Förutom själva sticket som kan ge smärta. Men det är det som är tanken också. När man gör något dubbelblint, då ska inte patienten eller barnet i det här fallet veta om det är ett smittämne eller inte.
Nej,
utan då ska ju sticket kännas som ett stick naturligtvis.
Mm.
Så att det här är ett problem då, att när man genomför de här vaccinstudierna så finns det inte något dubbelkontrollerat förfarande. Och man gör inte några långtidsutvärderingar av vaccinerna. Det kan vara 6 månader eller ett par år som högst.
Mm.
Och sen när man utför studier senare, då hittar man de här problemen.
Mm.
Vi fick tag på en hemlig rapport från, jag tror att det var GlaxoSmithKline. Jag kan blanda ihop det med Merck, men jag har för mig att det var GSK. Och där tittade man då på ett vaccin som heter Priorix Tetra. Och det här vaccinet, det visade sig då att i jämförelse med de läkemedelsstudier som man hade gjort där man inte hade några dödsfall och där man bara hade ett 50-tal biverkningar, så fanns det i den här rapporten, jag tror att det var ungefär 70 dödsfall och ytterligare 450 biverkningar som inte fanns listade i FAS och som ännu inte finns listade i FAS, trots att den här hemliga rapporten har kommit ut. Den har ju läckt ut från någon whistleblower som gav den till någon vän som spred den, därför att whistleblowern inte ville råka illa ut dem.
Men vad jag förstått så är testerna och studierna på vaccin ofta väldigt dåliga. Till exempel så sprutar man ju in i princip samma vaccin i båda, men man, eller rättare sagt samma innehåll. Man tar bort själva vaccinet, eller vad jag förstår, substansen.
Okay. Som,
ja, och, men man låter alla, till exempel då metaller och alla konstigheter vara kvar i båda testgrupperna.
Det, ja, det är de som utgör en del av adjuvanset, och det här är ju... Har du sådana ämnen att spruta in i kroppen, då kan inte det som du sprutar in, eftersom de innehåller toxiner, alltså gifter, då kan det inte vara säkert.
Mm.
Och det finns ju, när man tittar på biverkningarna som rapporteras om vacciner, så ser man ju att det är ett enormt mörkertal när det gäller rapporteringen. Det vill säga, rapporterar man att ett barn skadas, så kanske det är 10 som man inte rapporterar.
Mm.
Det är det förhållandet ungefär.
Ja, förstått det också. Från det här då med dåliga tester så har jag skrivit upp skadeståndskrav här. Och det är lite spännande. Vad jag förstår så, jag har inte exakt årtalet, men vid något tillfälle när det här vaccinet började bli mer och mer använt, så blev de här stämningskraven så höga på 17 amerikanska företag, så att 16 av dem sa att vi kan inte fortsätta längre, för stämningarna kostar oss för mycket helt enkelt. Och då bestämde amerikanska staten att de tog bort skadeståndskravet. Låter inte det extremt märkligt?
Jo, alltså det är ju ganska skrämmande att man gör på det viset, därför att då säger man ju, men å andra sidan, det är staten som lagstiftar. Och säger staten då att man ska ha ett vaccinationsprogram, så får staten naturligtvis ta ansvaret för det ekonomiskt om det är så att det skulle vara skadligt. Problemet där, det är ju att läkemedelsindustrin kan ju stoppa in precis vad som helst i vaccinerna. Men om man tittar på USA just när det gäller det här med den vaccindomstol som finns, så har det ju framförts enormt med kritik mot den, alltså att den är partisk. Att det sitter människor där som definitivt inte ska sitta där, som själva då har kopplingar till läkemedelsindustrin och vaccinindustrin. Och detsamma gäller det som är den amerikanska folkhälsomyndigheten, Center of Disease Control and Prevention, CDC. Och när man tittar på CDC så har vi samma problem där. Just nu så finns det ju faktiskt, Donald Trump håller ju på med ett projekt där han har stoppat in en känd advokat, Robert F. Kennedy Jr., som är son till Robert F. Kennedy, som blev skjuten i Kalifornien 1968 tror jag var, och som var brorson då till John F. Kennedy, som sköts i Dallas 63 när han var president. Och Robert F. Kennedy Jr., han ska nu, han har utnämnts till ordförande i den vaccinutredningskommission som har tillsatts av Donald Trump. Så Donald Trump verkar ha ett mål att göra upp med vaccinerna i USA så småningom. Men han kan inte gå fram hur mycket som helst och vara hur framfusig som helst, för att bli av med skjuten som många andra presidenter har blivit. Men det finns ju också några personer som har jobbat inom den amerikanska regeringen och som fortfarande gör, och som definitivt inte ska göra det, som håller på just nu under coronakrisen och pratar om vaccin mot coronavirus och alltså, som själva då har bindningar till läkemedelsindustrin och vaccinindustrin. Så att var du än befinner dig i en miljö där du har myndighetsutövare, så hittar du de här som har kopplingar till industrin. Det har vi i Sverige också. Mm. Frågan är hur man ska bevisa det. Men tittar man på den läkemedelslagstiftning som vi har, så har den, baseras den och utgår ifrån då dels internationella regleringar utifrån EU-lagstiftningen. Den lagstiftningen har ju också kommit till utifrån en lobbyism. Och det här har ju läkemedelsindustrin enormt med kapital att lägga ner på lobbying. I USA så har fram att man lägger ner någonstans, om det är 3, 4 eller 5 gånger mer eller kanske ännu mer. Jag har sett de här siffrorna någonstans på lobbying gentemot kongressledamöterna. Än vad kongressledamöterna själva får i lön.
Ja, det är en kuslig värld. Jag läste också att först hörde jag ju det här skadeståndskravet var borttaget från vaccinproducenterna. Men så läste jag ändå att det fanns de som blev stämda, och då fick jag reda på, tog reda på att det finns en fond i USA där då, så att blir det ett skadestånd så är det inte vaccinföretaget som betalar det, utan då går det från en fond som får pengar från varje sålt vaccin. Är det något du känner igen?
Precis. Och sen till ger staten, lägger ner en del pengar på det här. I vaccinationsdomstolen så har man hittills dömt ut skadestånd för över 4 miljarder dollar. Detta är ett bevis för att vacciner inte är säkra. Och det är alltså de fall som har fått rätt i domstolen. Tänk på hur många som inte har fått rätt i den domstolen på grund av att domstolen är så kallat biased, där det finns en på förhand färdig attityd och där det finns bindningar till industrin. Så att det här är ett stort problem. Hur får vi myndigheter där vi inte har bindningar? Vi måste ju kontrollera myndighetsutövarna att de inte äger aktier i läkemedelsbolag, till exempel. Det får inte förekomma. Då har man ju en bindning, då ska man inte jobba med sånt.
Nej, exakt. Om vi tar och hoppar från USA till Sverige då, så hörde jag igår att det är så att våran sjukvårdspersonal är skyldig att informera om biverkningar och risker, och att båda föräldrarna måste säga ja efter att de har fått den här informationen innan de ger barnet vaccin. Stämmer det?
Det stämmer, men den informationen, jag har ju jobbat med det här jättelänge och vi har bland annat tittat på det här inom NHF Sweden, National Health Federation Swedens sida. Så har jag och Sara Bo jobbat, framförallt när vi har jobbat mot Italien med det tvångsvaccinationsprojektet som de hade för att implementera tvångsvaccinering i lagstiftning, vilket man sen har gjort också. Så jobbade vi som opinionsbildare för att, därför att vi ombads då av italienska organisationer att göra det, så jobbade vi med att ta fram ett underlag för att man skulle visa att tvångsvaccination är olagligt och det strider mot internationella konventioner. Och det dokumentet som vi skapade egentligen 2 dokument, där ett bestod av en massa referenser till vetenskapliga studier, men vi hade ett drygt 40-sidigt dokument som heter Free from Vaccination Abuse, och det finns tyvärr bara på engelska. Och som heter då International Laws, Constitutions, Charters, Treaties and Declarations Forbid Mandatory Vaccination and Forced Medical Treatment. Och det här dokumentet, där har vi alltså gått igenom de mänskliga rättigheter och de traktat. Vi har ju till exempel något som heter The Helsinki Declaration, som är egentligen en deklaration om forskning. Och där likställer vi vaccination, eftersom det inte finns någon riktig forskning utförd, med dubbelblinda studier och säkerhetsstudier som är gjorda i långtidsutvärdering av tillverkarna, vaccintillverkarna. Så jämställer vi det med att det fortfarande är en försöksverksamhet. Och då kan man hänvisa till Helsingforsdeklarationen och till Nürnbergkoden, den som kom till efter andra världskriget, där man upptäckte att nazisterna hade genomfört försök med människor, medicinska försök, för att se vad de egentligen klarade av på, både när det gällde olika typer av topisk påverkan, men på många andra sätt också då. Och i det här dokumentet så har vi staplat upp då FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Jag har också gått in på olika mänskliga rättigheter, till exempel som finns i den europeiska unionens mänskliga rättigheter, alltså ECHR. Det som kallas för Lissabonfördraget innehåller ju också det här. Vi har den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Det finns en FN-konvention som handlar om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det finns en barnkonvention, alltså Convention on the Rights of the Child. Och så vidare och så vidare. Så det finns en mängd olika konventioner, även om civila och politiska rättigheter, det som gäller dig och mig så att säga privat, som förbjuder alltså tvångsvaccinering, där man har då en rätt till sin egen kropp. I Sverige har vi en grundlag som förbjuder tvångsmedicinering. Och det är faktiskt något som även gäller psykiatrisk vård. Vi får inte tvångsmedicinera, vi får tvångsbehandla och tvångsvård, ja, men inte medicinera. Så att, vi har ett grundlagsskydd i Sverige, det är ganska fantastiskt. Det har de inte i Finland. Och då kan man undra varför det är så. För finnarna har ju plagierat svenskarna i väldigt mycket. Kanske delsvis beroende på att Finland har varit svenskt under många århundraden. Men av någon anledning så har finnarna tagit bort det. Jag misstänker att det ligger någon form av lobbyism bakom det där. Så att det här dokumentet Free from Vaccination Abuse som vi har skapat i NR Sweden, det kan man gå in och googla på Free from Vaccination Abuse, så hittar man det om man är intresserad. Och jag kontaktas ju då senast igår faktiskt, eller om det var i förrgår, av en förälder som hade där barnens andra förälder då drev ett domstolsmål för att få vårdnaden, för att den här föräldern som kontaktade mig inte ville vaccinera sina barn. Mm. Och då är det så i Sverige att båda föräldrarna ska skriva under om det är så att man ska vaccinera barnet. Och det är tyvärr så att sjukvårdspersonalen informerar inte om riskerna på det sätt som hälso- och sjukvårdslagen föreskriver. Och som patientlagen också föreskriver. Patientlagen är en rättighetslag som gäller för patienten. Och hälso- och sjukvårdslagen är regionernas skyldighet till att informera dem. Sen finns det en patientsäkerhetslag som ger då en enskild i vårdpersonalen också en skyldighet att utföra det här i överensstämmelse med patientlag och hälso- och sjukvårdslagen. Men tittar man då på hur det här går till i Sverige, så är det så att det finns föräldrar som tar sina barn och så går de till en privat vaccinationsklinik och så säger de, ja nej, men min partner eller min frånskilde eller den som är barnets andra föräldrar har gått med på det här, och då vaccinerar de. Och när man kommer på det här, att de har gjort det här utan att då den andra föräldern har givit ett medgivande till vaccineringen, så går det ändå inte att åtala och få den här föräldern fälld som har gått till vaccinationskliniken och gjort det här och ljugit för dem. Det finns ingen lagstiftning som kan få dem fällda. Så att vi har ju, det är ju en lag som gynnar vaccination utan att föräldrarna har gett sitt informerade samtycke.
Så är det riktigt viktigt att känna till som förälder.
Här har vi en schweizerost, ja, i lagstiftning.
Jag tänkte vi kunde gå in på några exempel på vacciner. Jag vet att du brukar prata om Priorix och Gardasil och Infanrix, heter det så? Har du lust att nämna lite kort om de där vaccinerna?
Ja, det finns ju, jag råkade nog säga fel när jag sa Priorix tetra förut. Jag tänkte på Infanrix. Men det är ju så här att när man tittar på HPV-vaccinet, så det har ju Robert F. Kennedy Jr. Faktiskt deklarerat väldigt bra när han har gått ut med sin information. Han jobbar ju för en organisation i USA som heter Children's Health Defense. Och den kan vara bra att kolla upp om man kan engelska.
Jag kan länka till det.
Ja, för de arbetar ju dels mot då tvångsvaccinering och utifrån samma perspektiv som jag gör, utifrån befintlig forskning som visar att vacciner skadar mer än de hjälper. Och dels arbetar de mot 5G också. Det är ju intressant. Dels arbetar de utifrån mänskliga rättigheter. Och 5G-forskning finns det jättemycket som visar hur farligt det är, särskilt de här nya smartphones. Nåväl, tillbaka till vacciner här. Ja, när man tittar på HPV-vaccin så är det ju helt onödigt. Ska man förebygga cancer hos, nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna, men det som Robert har tagit fram med hjälp av Children's Health Defense-organisationen i USA, det är att en av 50 som vaccineras med HPV-vaccin får allvarliga skador. Och tittar man då på hur många som man skyddar från att få cancer när det gäller det här, så tror jag att det låg på en på, var det 49 000 eller 50 000 eller något sånt där. Det var en på 49 som blev allvarligt skadad, och så var det väl ungefär en på 50 000 som man skyddade från framtida cancer med hjälp av HPV-vaccinet. Mm. Det som man behöver göra, det är det att kvinnorna genomgår cellprovtagning. Mm. När de blir lite äldre. Det är då man hittar de här förändringarna. Då kan man agera och göra något i tid.
Mm.
Men att gå in med ett HPV-vaccin som dessutom förefaller riskera att ge en högre andel cancerpatienter, som vissa studier har visat att det kanske är på så sätt. Bland annat en svensk forskare som har visat på det. Det är ju inte lämpligt att köra med ett sånt vaccin. Det finns inga bra långtidsstudier, och vi vet att patienter dör av HPV-vaccinet. Det har vi haft fall både i Sverige och i många andra länder. Och att man nu ska börja HPV-vaccinera pojkar, ja, med hänvisning då till kondylom och att det skulle förebygga det. Jag tycker att det här börjar gå lite väl långt om jag ska upprätta.
Var det inte du som sa att Danmark har en 3-4 kliniker som är,
ja,
som är liksom huvudinriktningen är? Ja, för de som har blivit skadade av Gardasil eller så.
Jajamensan, enbart HPV-vaccinerade har de byggt upp kliniker för, därför att man har fått så stora problem efter den vaccinations omgång som man hade. Och Danmark låg väl en 3-4 år före Sverige i tiden. Vi har ju de här problemen i Sverige också, men man erkänner ju inte det. Man tillstår ju inte att det här problemet finns i Sverige. Det finns en för stor prestigeförlust i att erkänna en sån sak, förfaller det som. Och alltså, det finns hur mycket som helst att säga om det här, men Danmark har ju tagit sitt ansvar på så sätt, men de här flickorna som har skadats och som har dött, jag menar, det går ju inte att reversera.
Nej, precis. Har du
då ska man de här skadorna och den här andelen dödsfall får man inte av livmoderhalscancer. Alltså, man har inte, det finns inte de riskerna i verkligheten, men man skrämmer människor för cancersjukdomar för att implementera de här vaccinerna så att läkemedelsindustrin ska tjäna på det. Och i det sammanhanget så vill jag påpeka en annan sak som jag tycker är extremt viktig. Det här är publika aktiebolag med aktieägare som inte är insatta i medicinska frågor, utan som gör sina investeringar för att de vill ha en bra avkastning på sitt kapital. Och då är kravet på företaget att man ska ha så hög avkastning som möjligt. Om aktieägarna inte är nöjda med styrelsen för att det blir för liten avkastning och för liten vinst i företaget, då avsätter man ju ledningen och tillsätter en ny. Det här är ett system som gagnar profit på människors hälsa istället för att arbeta utifrån säkerhet och effektivitet.
Finns det något som du kan säga om Priorix och Infanrix? För vanliga vacciner också.
Ja, de är också skadliga. Och, jo, men det var Priorix jag nämnde. Jag nämnde ju om den här rapporten. Och sen har det ju kommit fram också det här, man har ju också då ett adjuvans som heter MRC5 som man har i Priorix och Priorix Tetra. Och MRC5 innehåller ju humana celler.
Just.
Och nu kommer jag inte exakt ihåg cancerfrekvensen, men i det här MRC5, det innehöll då, när man gjorde en genomanalys på ett italienskt labb, så innehöll det alltså hundratals cancergener.
Just det. Så det är taget av ett mänskligt embryo alltså?
Ja. Och det är taget från en kvinnas foster som var extremt skadat vid födseln. Och jag tror att fostret inte föddes dött, men dog ganska snart efter födseln. Och den här kvinnan själv var kraftigt medicinerad med psykofarmaka och var psykotisk. Och hon dog också på en psykiatrisk klinik i USA. Så det är därifrån som de här cellerna kommer från det här barnet, från det här fostret. Så MRC5, det är riktigt, riktigt läskigt. Alltså. Och det är en grupp som gav i uppdrag till det här labbet att göra den här analysen. De heter Corvel, va? Och det är en italiensk organisation.
Så det här är alltså vaccinet mot mässling, påssjuka, röda hund vi pratar om?
Ja.
Så det är ett vanligt vaccin.
Oh ja. Och det, vi har ju också, jag har ju pratat med föräldrar som har haft barn som har vaccinerats med Priorix-tetra och som har då i och med den vaccinationen, om det är den första vaccinationen oftast, så har barnen blivit autistiska direkt efter vaccinationstillfälle, och jag har också exempel på barn som har dött av det här vaccinet. Det finns ju alltid en risk när man tar ett vaccin att barnen får en anafylaktisk chock och dör på grund av det. Men det kan också dö på grund av andra saker. Och många vacciner ger ju då, det står i de här i biverkningslistan att de då får feber, rådan på instickstället är det vanligaste. Men feber, att de också då skriker. Och det här är ett tecken på en hjärninflammation. Och det är väldigt många barn som drabbas av det. Och det är alltså en encefalit. Och en hjärninflammation kan man dö av som barn. Det är precis det som man är rädd för när det gäller mässlingen, att barnet får utveckla en encefalit och dör. Det går ju när det gäller mässlingen att undvika genom att ge barnet antivirala medel. Det finns ju både läkemedel och andra medel som inte är läkemedel som man kan ge barnet så att man minskar virusets effekt i kroppen. Och då undviker man också att barnet får den här encefaliten, att det kan dö av det. Men när det gäller de här vaccinerna då, så är det en vanlig biverkan som också kan leda till dödsfall med det.
Jag har bett om frågor, så att jag har fått lite grann från mina följare på sociala medier. Bland annat så frågar en kring mässlingen om man tar smärtstillande medel och har A-vitaminbrist, om det ger en högre risk för mässling. Vet du det?
Det kan jag inte svara på. Det vet jag inte.
En annan fråga kring mässlingen då, det är att om mamman har haft mässlingen så kommer vid amningen så kommer det antikroppar att överföras till barnet, men det gör det inte om mamman har vaccinerat då mot mässlingen. Är det något du känner till?
Jag vet inte direkt om det finns några studier på det heller som jag kan. Jag kan inte åminnas det.
Det var svåra frågor. En annan är så här, om det
finns en svår fråga. Alltså antikroppar kan ju i vissa fall överföras, men när det gäller mässlingen så är det ju inte så. Alltså så tror jag inte att de antikropparna överförs, därför att det tänker själv tillbaka i tiden när i stort sett alla hade mässlingen och så fick de barn som fick mässlingen. Hur vanligt är det att antikropparna överförs via placentan? Nej, jag är tveksam faktiskt.
Sen fick jag en fråga om gener också, om det kan vara genetiska skillnader som gör hur du reagerar på vaccin.
Ja, naturligtvis.
Det är så.
Och det har ju också den här frågan om när det gäller A-vitamin. Om man tar för mycket A-vitamin så finns det någon studie som visar på att det skulle kunna vara skadligt. Men den studien har vi faktiskt precis analyserat i och med att vi gjorde ett remissyttrande till Livsmedelsverket. Och retinol då, som A-vitamin heter, det bildas ju av beta-karoten. Och den studien baserades på att man i efterhand hade frågat kvinnor som hade ätit tillskott respektive inte tillskott. Och som hade ätit olika mycket tillskott, hur mycket de hade ätit och sen vad de hade stoppat i sig för mat. Och så gjorde man en analys av det, där man så att säga för varje kvinna uppskattade värden. Och då vet man ju inte alls vad som har hänt egentligen. Man har inte gjort några blodanalyser och mätt det. Och då tyckte vi det att ja, men då kan man väl göra en studie på kvinnor som äter ett halvt kilo morötter varje dag, så får man se om de får några skador. Det är väldigt tveksamt om de skulle få det. För att morötter innehåller ju mycket beta-karoten, då måste Livsmedelsverket gå ut och varna för morotsätande i så fall. Alltså det finns så mycket när man tittar på forskning, och en grundregel det är att det som är vetenskapligt ska kunna det ska man kunna upprepa och få ett likvärdigt resultat. Men när man tittar på, om du tittar på en behandlingsmetod inom medicinen, så säger man ofta att man ska ha två stycken kontrollerade studier, helst två dubbelblinda studier. Nu går det inte att ha dubbelblind förfarande för alla behandlingsmetoder. i synnerhet inte alla fysiologiska behandlingsmetoder. Men läkemedel går ju, för det är lätt att lura folk med placebo-piller, sockerpiller. Men när man tittar på det här studieupplägget, att man i alla fall ska ha två stycken studier som bekräftar varandras resultat, det är ju en grundregel som man har då för att implementera nya saker i det medicinska utförandet på kliniker och sjukhus. Men när Livsmedelsverket går igenom och vill sätta gränser för kosttillskott, då kan de bara hitta en enskild enstaka studie och hänvisa till och tycka, ja men titta, där har de sett att det är kanske skadligt. Ja, då måste vi begränsa möjligheten för brukarna att till exempel få hög dos A-vitaminpiller eller hög dos D-vitaminpiller. Så att det finns alltid en risk med det här när man låter myndigheter åberopa forskning. För de kräver mindre vetenskaplig nivå, en lägre nivå för sin egen utvärdering än det som de kräver av andras utvärdering.
Mm. Ja, det är något jag har tänkt på ibland också. Det är otroligt märkligt.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle gå över till del två då, om vi får kalla det så. Effektivitet för vacciner. Så då är ju huvudfrågan, finns det studier på att ovaccinerade barn eller vaccinerade barn är friskare än de andra då, så att säga?
Ja, det finns en amerikansk studie. Den har fått en hel del kritik, men den har ju gjorts på ovaccinerade barn som har visat sig ha mycket lägre frekvens av en mängd olika sjukdomar. Så det finns ett vetenskapligt bevis, och det är ganska många barn som har undersökt i den undersökningen.
Var det ovaccinerade?
Ovaccinerade kontra vaccinerade, ja.
Ja.
Så att den borde följas upp, och där borde man göra flera liknande studier. Men det finns ett motstånd emot att bevisa att vacciner är skadliga. Mm. Och därför utförs det inte fler studier. Det kanske kommer i framtiden, jag menar. Vi har ju nästan en oändlig tid här på jorden, gissar mänskligheten, ända till solen börjar käka upp oss då, när den expanderar. Men det ligger många miljarder år framåt i tiden, så att vi hinner nog hitta ganska mycket på vägen dit. Men det vore bra om det här gjordes nu.
Mm.
Det finns inget större intresse, därför att det här kostar ju pengar att genomföra sådana undersökningar.
Mm.
Och de här pengarna som används i forskning idag, var kommer de ifrån? Ja, de kommer från läkemedelsindustrin. I Sverige har vi nästan ingen läkemedelsforskning, därför att den är för dyr. Man har flyttat läkemedelsforskningen till tredje världens länder numera. För då behöver inte läkemedelsbolagen betala så mycket för den forskningen.
Precis. Jag utgår från att du vet vem Linda Karlström är.
Ja, vi känner varandra.
Ja.
Vi är på.
Ja, precis. Och hon,
vi träffas inte varje dag, för hon bor i Finland. Vi pratade senast igår.
Ja, okej. För jag såg väl igår en tvådelad föreläsning som hon har i Göteborg 2019, eller hade. Så den skulle jag kunna länka till, för hon visar ju massa diagram som jag och du har svårare att visa just nu. Men hon pratar också om, i samband med det här med ovaccinerade barn, hon pratar om Amish-folket i USA som av princip inte vaccinerar sina barn och som har väldigt få sjukdomar.
Och det är också en av de här, den här amerikanska studien tror jag just gjorde antingen på Amish eller people, eller om den kan vara gjord i Utah eventuellt, på mormoner eller på någon grupp antroposofer eller någonting i den stilen.
Mm.
Där har vi också en motsvarighet i Sverige, för i Hjärna finns det många antroposofer, och Jackie Schwart är docent och läkare. Han och jag har jobbat en hel del tillsammans när det gäller just vacciner, och även han och Linda har ju ett samarbete. Och där har han ju också sett att i Hjärna är befolkningen friskare. Det är färre som är vaccinerade i Hjärna på grund av att man dels har haft vida kliniken där och dels har haft en antroposofisk syn på hälsan överhuvudtaget.
Mm. Ja, det är superspännande. Jag har en fråga här också, för jag har för mig att jag har läst, det kanske du delvis har varit inne på, men om inte vissa vacciner ger den sjukdomen de ska skydda mot?
Oh ja. Det finns det många exempel på. Och det har man ju sett till exempel med mässlingsvaccinet. Nu är det ett problem då med Priorix. När man tittar på just det, ska göra en rättelse. Jag sa Priorix tetra, men jag menade Infanrix hexa när jag diskuterade den här GlaxoSmithKline hemliga rapporten i början av din intervju. Nu har jag gjort den rättelsen. Men det finns jättemånga exempel på att vacciner ger den här smittan. Och då har vi ju det här fantastiska exemplet som jag inte ens tänkte på att jag skulle ta upp idag. För jag har ju faktiskt förberett mig lite grann. Men när man tittar på Bill Gates och Linda Gates Foundation, vad de har ställt till med ute i världen, så har man bland annat gått ut och vaccinerat mot polio. Och då har det visat sig, och det här har FN, WHO, alltså Världshälsoorganisationen som är en underorganisation till FN, erkänt att 70% av alla poliofall i världen är vaccinorsakade. Det betyder alltså att om vi inte hade vaccinerat så hade vi haft klart färre poliofall än vad vi har. Ja. Så poliovaccinet skapar, orsakar sjukdomen polio.
Ja, det är helt vansinnigt. Jag såg en kurva här. Ja, vi kommer snart in på det här med kurvor, hur de manipuleras. Men jag såg någonting just om polio, och det var att när poliovaccinet infördes, när det nu var det ett gäng år sedan, så ändrar man kriterierna för att det skulle få kallas för polio. Då skulle man alltså vara förlamad i 60 dagar för att det skulle komma med i statistiken. Och det införde man precis när man införde vaccinet. Så det gjorde ju att det blev helt andra kriterier. Det är klart att det syntes på kurvorna då att det gick ner.
Ja, men så det är med. Att man har haft flera stycken steg i det här när man har förändrat det här med just hur man definierar polio. Om man tittar, alltså det är ju inte bara polio som är ett sånt här problem, utan det är många andra sjukdomar. Men jag nämnde ju Bill och Linda Gates här alldeles nyss. Och tittar man på vad de har ställt till med, så är det så att de har gått ut och vaccinerat mot en mängd olika saker. Dengue, feber och alltså det, de har kört hur många vaccinationsprojekt som helst på hur många miljoner människor som helst. I Kenya så har de ju då tillsammans med WHO. Och nu ska jag göra en logisk konklusion och dra en parallell här. Då har man alltså, WHO använder sig av 22 stycken läkemedelsbolag som levererar vacciner. Bill och Melinda Gates, de äger delvis såna här vaccinationstillverkare. Och de har alltså genomfört vaccinationsprojekt på Filippinerna, i Mexiko, Nicaragua, Indien och Kenya och Tanzania. Där man har skadat människor, där man har steriliserat människor med hjälp av det innehållet som man har haft i vaccinen. Man har alltså stoppat in steriliseringsmedel i vacciner. Och det här har vi otillstått.
Medvetet?
Ja, år 2017-18 så tillstod vi WHO att man hade gjort det här åtminstone 10 år tillbaka i tiden. I Kenya så har man steriliserat ungefär 2 miljoner kvinnor med hjälp av den här vaccinationen. Alltså barn, kvinnliga barn och unga kvinnor. I Indien har man också steriliserat kvinnor med hjälp av vaccinering.
Utan att de visste om det alltså?
Utan att de visste om det. Man har också skadat dem i Indien, så att i Indien så har man orsakat 490 000 barns förlamningar med hjälp av vacciner.
Det har jag för mig läst, att de ligger i någon slags juridisk tvist med indiska staten.
Det ligger i högsta domstolen i Indien just nu. Man har i afrikanska länder, i vissa försök, så har man med hjälp av vaccinerna tagit livet av 10% av dem som har vaccinerats.
Ja, när du ändå är inne på, jag hade faktiskt skrivit upp Bill Gates här på slutet också. Vad jag förstår nu, så hans dröm är ju att få fram ett vaccin mot covid, och så han kan vaccinera typ 7 miljarder människor. Och sen att vi får ett ID som gör att vi, de som vägrar att vaccinera sig kan näkas inresetillstånd i vissa länder. Alltså det låter konspiratoriskt, men vad tror du om det?
Tror du att det kan göra? Han driver ju den här agendan, och nu har han ju, drivs han ju även i den agendan av, med hjälp av Henry Kissinger. Han ingår ju i den här 300-gruppen, ungefär som en Bilderberg-grupp. En 300-grupp då, som består av lite prinsessor och drottningar och kungar och rika. olika företagare och en del som har suttit i olika i USAs regering och så vidare, som Henry Kissinger. Och där ingår faktiskt Stefan Ingves, vår riksbankschef, enligt en lista som har läckt ut. Wallenberg ingår, vår kung. Och Carl Bildt. Det var ingen överraskning kanske. Alltså den här agendan finns genom många av de här organisationerna. Bilderberggruppen, sen har ju de här lite dystrare grupperna, Skull and Bones, Bohemian Grove i USA. Men du har också Seafarer Council of Foreign Relations och The Trilateral Commission, som ju är känd genom att vi har en, det är väl Annie Lööf som är med i The Trilateral Commission. Okay. Så alltså de här människorna som är med i de här grupperna är enbart ute efter att styra världen och tjäna på det själva på ett eller annat sätt. Något som är intressant här är ju att Bill och Linda Gates Foundation, nu är det en stiftelse, men det finns ju forskare där som är ansvariga för det som har genomförts i de olika länderna. Jag såg något nyligen, jag tror att han skrön att det bara är ett hoax, att Bill Gates skulle ha arresterats och han skulle betalat borgen för att han sitter i husarrest i USA just nu. Jag tror inte riktigt på det där. Men visst, det är ju inte omöjligt. För att han har ju ändå ställt till med en hel del och legat till grund för det. Men när man tittar på det här som de har gjort i de här olika länderna, framförallt i tredje världen då, men även i Sydamerika och Mellanamerika, så ser man att då har FN alltså gått med på att vi ska stoppa in steriliseringsmedel i de här vaccinerna. För det har man erkänt att man har gjort. Man har inte erkänt det här i Indien, men okej. Okay. Om FN då har gett i uppdrag till en vaccintillverkare att stoppa in det här i vaccinerna, då måste ju vaccintillverkarens ledning känna till det.
Mm.
Det vill säga, det är inte bara en person i vaccinationsindustrin som har gjort det. Mm. Och det är inte FN som själva ser till att det här förpackas då i ampuller.
Ja, det är kusligt.
Jag ska nämna det. Nu finns det faktiskt en kille som heter Paul Offit som i, och det här är ganska skrämmande, det gick en, eller går en dokumentär, det är en timmes dokumentär som går på SVT som heter Vaccinmotståndarna. Och där är det då en vaccinforskare och vaccintillverkare eller skapare som heter Paul Offit, en amerikan som sitter och påstår att år 1955 hade vi 27 vaccintillverkare i världen, och 1980 var de 18 och idag är de bara 4, säger han.
Mm.
Och det sände vi SVT, och då har alltså WHO en så kallad pre-qualified lista för pre-qualified vaccines, som är nästan 250 vacciner. Den listan innehåller 22 vaccintillverkare. 22 är ganska många fler än 4. Och varför den här forskaren påstår att det skulle vara så att det bara finns 4 stycken. Därför att frågan är, de tjänar ju mycket pengar. Hur kan det vara så att man kan stötta det? Ja, men det gör de inte alls, menar han på. För då fanns det si och så många och nu är de bara 4. I själva verket så är de ännu fler idag än vad de var för 75 år sedan. Eller? Så vad är de? Förlåt, 65 år sedan. Vad är det man vill säga med att presentera en sån lögn? Och sen är det många då som undrar, nu är det coronavirustider och alla är så rädda. Och så tittar man, men kan man skapa ett vaccin mot coronavirus som muterar snabbt? Vi har ju redan tidigare, jag tror det är 8 olika strängar, alltså typer av virus som redan finns. Och ett vaccin mot ett sånt här virus kanske inte fungerar på det andra. Och nu har det ju kommit fram uppgifter om att får man smittan så kan det bli precis som med herpes zoster, det vill säga bältros, att det slår upp igen och slår upp igen. Det vill säga att immunförsvaret blir nedsatt och att det här viruset bakar in sig i vävnaden och ligger och väntar på tillfällen när det kan slå till igen.
Ja, kusligt. Vi var inne på det här med kurvor och alltså hur forskning presenteras eller hur statistik presenteras. Och då har jag förstått, det var hon Linda som sa att företagen själva presenterar de här kurvorna, så har de ofta kapat dem precis innan man införde vaccinet, och så ser man då att vaccinet gick ner. Men tar man 20, 30, 40 år tillbaka i tiden och visar den statistiken, då visar det sig att det var sjukt mycket högre Så att det är nästan nere på botten när man inför vaccinet. Men det är klart att om man bara sista delen då så ser det ut som vaccinet har gjort jättestor.
Och det är något också som Florence Nightingale blev känd för. Vad gjorde hon egentligen som var så omvälvande? Hon såg upp och såg till att städa upp på kasernerna. Och då minskade dödligheten och infektionen minskade. Det är alltså just det här att hålla rent omkring sig. Hygienen är A och O när det gäller smittbegränsning. Liksom isolering. Smittkopporna vaccinerade man egentligen inte bort. Man isolerade bort dem. Och när det gäller då de här skyhöga dödstalen som man hade då på 1800-talet i många av de här smittsamma sjukdomarna, så är det direkt relaterat till den dåliga hygienen. Och dåliga också näringstillförseln som man hade på många ställen i världen.
Precis.
Så äter man dåligt har man ett dåligt immunförsvar. Och det går vi omkring, de flesta av oss har därför att vi kan inte tillverka C-vitamin själva i kroppen. Och vi kan inte tillverka tillräckligt mycket D-vitamin heller egentligen för att hålla oss riktigt friska. Även om vi är ute i solen i varma länder så får vi inte tillräckligt med D-vitaminproduktion, utan vi måste ha i oss också D-vitamin genom kosten. Och idag behöver vi kosttillskott. Så vi behöver ganska höga doser D-vitamin för att förstärka vårt immunförsvar så att det blir riktigt bra. Zink är viktigt. Även A-vitamin är viktigt. Och det finns också en hel del andra mineraler och vitaminer som är viktiga. Alltså alla är viktiga, men i synnerhet C-D-vitamin, delvis beta-karoten, retinol, A-vitamin och zink förstärker immunförsvaret just när det gäller att motarbeta virala infektioner. Sen har vi bakteriella infektioner också som motarbetas av det. Men det är som att säga, det är en annan diskussion just bakterier, för bakterier och virus skiljer sig radikalt från varandra.
Precis. Just det, jag har en rubrik här som heter konstigheter, där jag har skrivit en del saker på Bill Gates bland annat. Men det finns också, jag tror det var du som sa det också, att det finns ett dagis i Stockholm, ett privat dagis som förbjuder ovaccinerade barn att gå där. Är det den framtid vi har att se fram emot?
Det är alltså utifrån FN-konventionerna och barnkonventionen, så det är en diskriminering som inte får förekomma. Och det är faktiskt så att det inte bara staten som utifrån FN-konventionen kan diskriminera, utan det kan enskilda individer och grupper också göra. Så att det är en diskriminering, det är egentligen olagligt och det får de inte göra. Det finns ju också ett argument som de här som är vaccinationsgivare säger, att ni som är vaccinationsmotståndare, ni mördar barn. Ni måste vara solidariska och vaccinera. Tänk på de som inte kan vaccinera sig. Då sprider ni smitta till dem. Nu är det ju så att har man vaccinerats med vissa vacciner så är man smittspridare i ungefär en månads tid. Och en del blir ju, som då vaccineras, får ju smittan och har den hela livet. Så de är ju smittspridare hela livet. Det kan inte den som får sjukdomen i barndomen bli när det gäller de här vanliga barnsjukdomarna. Utan de har den och sen när de är friska så har de antikroppen och kan aldrig mer bli smittspridare.
Bra.
De här som håller på och appellerar och säger, men ni måste tänka på alla andra. Ett motargument där, det är ju egentligen att men om jag inte vaccinerar mig och alla andra gör det, vad spelar det för roll? De är ju vaccinerade, då ska ju de ha ett skydd, menar du? Alltså det finns så många, det är ju rädslan som styr de här människorna. Rädslan är ju den kraftigaste drivkraften som finns, och sen är det ju makt och pengar och naturligtvis då, som är starka drivkrafter. Men rädslan är tyvärr något som kan få folk att bli helt skogstokiga.
Men så är det. Ja, men underbart. Vi ska börja runda av. Jag skulle kunna prata med dig typ 4 timmar. Men för att lyssnarna ska orka och lyssna så tror jag vi ska försöka avrunda här. Jag brukar göra så att för det första så hoppas jag att lyssnarna nu har ändå fått lite tankar kring det här med om vacciner verkligen är säkra och effektiva. Så det hoppas jag att vi har bidragit med. Sen brukar jag be dem jag intervjuar att ta fram 3 bra livsråd. Det kan gälla precis vad som helst. Du kan ju gå till dig själv. Kanske har du något 3 bra hälsoråd, livsråd?
Ja, då måste jag hitta något som jag tyckte var... Men det första som jag tänkte nu på, det är en sund själ, en sund kropp. Man ska se till att utbilda sig, skaffa sig mycket kunskap. Det är en del.
Yeah.
Man ska röra på sig.
Yeah.
Om om man inte gillar att, som jag en gång i tiden gjorde, elitidrottare då i friidrott och tyngdlyftning, så, mm. så kan man ju välja att i alla fall motionera och kanske ta lite snabba, långa promenader om man nu kan gå. Mm. Sånt är bra. Kroppen behöver frisk luft och kroppen behöver rörelse för att fungera bättre. Och det behöver hjärnan också för att den ska fungera bättre.
Mm.
Och det tredje är naturligtvis att man ska se till att man äter hälsosam kost och att man försöker att få i sig lite mer än vad kroppen egentligen behöver. Och där är det viktigt att man när det gäller C-vitaminintaget fördelar det över hela dagen så att man tar lite då och då för att det bryts ner i kroppen på 4 timmar det som man har intagit. Och då har man alltså en C-vitaminbrist. Om man tar C-vitamin på morgonen så har man ett C-vitamin tillskott och upptag under 4 timmars tid. Sen under de resterande 20 timmarna av dygnet, då har man inte det. Då har man alltså ett underskott av C-vitamin i kroppen. Och det leder till sjukdomar. Bland annat då så är det ju så att vi människor är igång kring med, så att säga, ständiga tecken på skörbjugg. Så att vi ska se till att få i C-vitamin över hela dygnet. Men även då naturligtvis andra kosttillskott och vitaminer. Det är viktigt att man äter en väl sammansatt kost. Grönsaker och rotfrukter är inte att förakta. Och inte bönor heller.
Perfekt, Alice Rådjö. Jag vill bara sticka in här att jag tar C-vitamin 3 gånger om dagen. Ett gram. 3 gånger om dagen. Jag gör vad jag kan. Ja. Var, om man nu vill veta mer om dig, finns det några ställen på nätet som man kan hitta mer om dig?
Nej, det finns inte mig personligen. Men jag tycker väl att de föreningar som jag jobbar i då, ideellt då, i och för sig i 2000-talets vetenskap, som har www.2000tv.se som hemsida.
Ja.
Så är jag anställd som chefredaktör för den tidningen som heter 2000-talets vetenskap. Så där kan man ju läsa en del om den föreningens verksamhet. Och på www.thenhf.se just nu, och det kommer att bli på www.freedomeurope.net i framtiden. Ja. Så kan man läsa om National Health Federation Sweden, som är ändå nationell förening av National Health Federation, som är en amerikansk förening som har funnits i ungefär 65 år. Det är alltså den äldsta hälsoföreningen som finns i hela världen. Och vi har yttrandestatus i något som heter Codex Alimentarius, där vi alltså påverkar läkemedels- och kosttillskott, inte läkemedels, kosttillskotts- och livsmedels reglerna i världen. För vi får ju yttra oss på de här konferenserna som alla världens livsmedelsverk deltar i, och några andra också. Och vi gör mycket annat också ute i världen, och vi är remissinstans i Sverige. Vi yttrar oss både till Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, till olika departement just när det gäller hälsa och miljö. NHF Sweden tycker jag, vi ger ju tidningen Hälsa och Frihet också. NHF Sweden tycker jag väl att är man intresserad av hälsa och miljön som påverkar vår hälsa, då bör man nog bli medlem.
Jag längtar dit.
Och 2000-talets vetenskap är inte heller fel att bli medlem och prenumerant.
Jag länkar dit också.
Det gäller som en sak. Alltså kunskap. En sund själ, en sund kropp.
Ja, men det var ju bra livsråd där att skaffa kunskap. Det tror jag är så viktigt. Men vad kul. Tusen tack. Det har varit galet intressant att prata med dig och få den här sidan också av vaccinet.
Jag tror att det är viktigt klara svar på de här frågorna, för de var ju inte så enkla. Men det är också så att man ska veta att vetenskapen är inte enkel.
Nej, så är det.
Utan det är komplext, och vi har inte svaren på alla frågor. Vi har inte alla lösningar. Det tar tid, och det är det som är, så att säga, utvecklingen i dels mänskligheten. Och just vetenskapen behöver ju också sin utveckling. Den är inte på något sätt fastställd och klar i dagsläget.
Nej, precis. Nej, men det tycker jag själv också, att det kan vara svårt ibland att tolka vilken forskning som är bra och vilken som inte är bra. Det finns alltid forskning åt båda hållen, så att säga, när man diskuterar någonting.
Ja, men då ska man komma ihåg det också. Måste man tänka ut, vem är man som tolkare? Går man in i det objektivt? Nej, det kan ingen göra.
Nej, så är det. Just. Tusen tack Mikael för att du ställde upp. Fantastiskt.
Ja, ingen orsak.
Så får du ha det så gott framöver. Så hörs vi säkert igen. Mm. Hej då.
Hej.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.